Hej, välkomna till F7 ITO. Systemarkitekturer ska vi prata om. Hård och mjukvara i nätverk, och den refererar då till kursboken naturligtvis, kapitel 8-10. Men jag har utökat lite grann på vissa ställen där boken varit lite tunn, kan man säga. Ni som har sett min föreläsning om datorhistoria kommer nog ihåg att jag nämnde att det finns notes i föreläsningen. De här notesen kommer man åt ifrån fliken på vänsterkanten. Där finns det en flik där det står notes. Och då kan man då läsa det jag skrivit vid sidan av själva bilderna då. Den här fliken finns då bara för de som tittar på föreläsningen i realtid via webbläsaren. Och föreläsningen motsvarar 3 lektionstimmar. Bild 2. Arbetssystemet, som representeras här utav de gröna boxarna. Den övre gröna boxen är då affärsprocessen, det vill säga aktiviteterna som sker i arbetssystemet. Den processen är då beroende av deltagarna i systemet, de som använder informationen, och själva informationen som skapas i systemet. Och den teknologi som används, hårdvara och mjukvara. Ut från systemet kommer då ett antal produkter och tjänster som kunderna använder sig av, den blå boxen, den översta. En förutsättning för det här arbetssystemet är att kunderna då får nytta av de tjänster som produceras i systemet. Bild 3 beskriver agendan för dagen eller föreläsningen, och jag håller inte exakt den här agendan i den ordningen, men IT-labben kommer sist i alla fall. När det gäller ett system så har man vissa förväntningar, man har vissa krav och behov som man vill ska bli uppfyllda. Och i bästa fall ska man kunna luta sig tillbaka och låta systemet utföra de uppgifter man har tänkt sig. Bild 5. För att ens behov ska kunna bli uppfyllda på bästa sätt så finns det ett antal variabler specificerade för ett system. Och det är dels de funktionella variablerna och variabler för användbarhet. Om vi tittar på de funktionella variablerna så är det då lagringsutrymmet mätt i gigabyte eller terabyte kanske. Och överföringshastigheten mätt i megabit per sekund eller gigabit per sekund. Man behöver också ta hänsyn till processorkapaciteten mätt i miljoner instruktioner per sekund. Och i FLOPS, floating point operations per sekund. FLOPS är då för själva bearbetningen, matematiska bearbetningar. Och MIPS är alltså hur snabbt man hanterar data i systemet genom processorn. Man får också ta hänsyn till priset, lagringskostnaden, driftsäkerheten mätt i MTBF, alltså upptid mätt i minuter, står egentligen för mean time between failure, alltså hur länge systemet är uppe i drift. Och man bör ta hänsyn också till villkor för bearbetningar. Användbarheten är ju mycket beroende på kvaliteten på användargränssnittet. Om man lyckas skapa ett användargränssnitt som uppför sig på rätt sätt och som visar på ett entydigt sätt hur det ska användas. Det måste vara enkelt att lära sig det här användargränssnittet om man inte sitter vid systemet varje dag så att säga. Och i vissa fall har man behov av att det är flyttbart med portabilitet. Bild 6. Fortsättning på variabler, beteendevariabler. Det finns variabler för kompatibilitet och underhåll. Till exempel så ska ju systemet motsvara de standarder som finns så att man kan jobba ihop med andra system på ett bra sätt. Det ska vara kompatibelt med tidigare versioner av samma system så att man kan köra till exempel data som har sparats från en tidigare version ska kunna gå att använda då i den nyare versionen. Gränssnitten ska vara utformade så att det går att göra tillägg för nya versioner utan att det förstör för de äldre versionerna. Om man ser på underhållet så bör systemet vara modulärt så att man enkelt kan gå in och förändra de delar i systemet som behöver uppdateras. Det bör kanske också vara skalbart om det gäller system som används i mindre skala, så ska man kunna köra med lite mindre moduler, och när det sen växer så ska man kunna skala upp systemet. Det vill säga behoven växer så ska man kunna bygga större system. Det bör ju vara flexibelt också så att man kan utöka funktionaliteten vart efter kraven ökar på systemet. Bild 7. Beteendet för arbetssystemet påverkas naturligtvis av hur arkitekturen ser ut, vilken typ av dator som används och hur arbetsuppgiften ser ut. Ska man använda sig av en form av klient-serverlösning med en databas liggande på en server och ett presentationssystem på en klient? Är systemet byggt för en storskalig användning eller för en liten verksamhet? Bild 8. Historiska datorer. Mitt favoritämne. Då tar jag upp ENIAC och ASCC. Det var maskiner som kom för cirka 50 år sedan. Bägge två användes för att beräkna kulbanor. Den ena för armén och den andra för marinen. Huvudpersonerna bakom ENIAC, John Morsley och Prester Eckert, och bakom SSCC var Howard Aiken och Grace Hopper. Grace Hopper var en remarkabel kvinna. Faktiskt uppkallades ett slagskepp efter henne. Och det slagskeppet kommer att heta Amazing Grace. Bägge de här maskinerna användes under en relativt lång period. ENIAC i 9 år och ASCC i 15 år. Med tanke på den upptid som till exempel ENIAC hade, så är det lite remarkabelt det också. Den hade en upptid på runt 6 timmar, en MTBF alltså. Mean time between failure på 6 timmar, och det stod man ut med i så lång tid som i 9 år. Den första maskinen ENIAC utvecklades alltså med en stor mängd elektronrör, därav den klena upptiden, och den andra maskinen ASCC utvecklades med reläer. Då fick man en bättre upptid, men den vart också samtidigt långsammare. Bild 9. I Sverige så har vi en historisk bakgrund i den maskin som heter BESK, binär elektronisk sekvenskalkylator, från ungefär samma period som ENIAC och ASCC. BESK, som den heter, var byggd med stort antal elektronrör, och dess föregångare som heter BARK var byggd med reläer. Bild 10. Om vi tar en titt på dagens maskiner, så har de ganska lite gemensamt med maskinerna för 50 år sedan. Det som är likt är själva arkitekturen, men användningsområdet har förändrats en del. Man använder dem ju fortfarande för matematiska beräkningar, men också för mycket andra ändamål. Framförallt har vi ett antal olika typer av datorer idag, det vill säga de är skalbara på ett helt annat sätt än de var på den tiden. Om vi tittar på de allra största maskinerna vi har idag, så kallar man ju dem för superdatorer. Och de kännetecknas av stora datavolymer som flödar igenom, och de jobbar med mycket hög hastighet på beräkningarna, och de används för nationella ändamål. Det vill säga de är väldigt kostsamma, så att försvara den kostnaden för ett företag är inte möjligt. Istället så använder sig företag av stordatorer då, mainframes. Där kan man då köra stora datavolymer och de kan användas av flera företag gemensamt inom en koncern. Går vi ner ett steg i maskinstorlek så har vi då minidatorer, midrange, som används eller användes kanske vi ska säga på avdelningar, lite organisationer på runt 50-100 personer. Idag så är nog konceptet client server lite mer använt där man har klienter istället för terminaler och jobbar mot servers i bakgrunden. Under en period så fanns det även, eller finns fortfarande lite grann, arbetsstationer då, lite mer kraftfulla PC-maskiner. Och steget under då så är det den ordinära PC som vi känner från idag. Bild 11. Förutom de här maskintyperna som fanns på bild 10 så har det tillkommit ett antal nya datorer. Och det är datorer då i mindre format för portabla ändamål och mobilitet. Laptopen till exempel med en 12-17 tums skärm då. Och internt så ser den ut som en PC, en vanlig desktop. Men det man kan säga är att kapaciteten på en sån maskin är inte jämförbar med desktopen. Och det är på grund av kompromiss med storleken då. För att få ner den här lilla volymen på maskinen så har det kostat en del i kapacitet. En ännu lite mindre maskin, steget under bärbar, är då tablett-PCn, det vill säga pekdatorn. Den har i regel något mindre skärm, 8-12 tum. Den har också full PC-kapacitet, det vill säga den har ett operativsystem, ett Windows till exempel. Men den är också här på grund av lilla storleken begränsad i sin kapacitet. Steget under den då är en ultraportabel PC, UMPS kallad. Det är en handdator som faktiskt går att få ner i en rymlig ficka. Jag säger rymlig för skärmen är ändå lite för stor för det. Den är 7-8 tum och i regel då så är det en tryckskärm. Och den har då ännu mer begränsad kapacitet än vad tablett-PC:n och den bärbara PC:n har naturligtvis på grund av att den här har ännu mindre storlek. Om vi ser steget under det då så är det då Personal Digital Assistance, PDA:n, med 4-16 skärmen. Den går absolut ner i vilken ficka som helst. Den däremot har ju då ännu mer begränsad PC-funktionalitet och har bara vissa funktioner som man kan känna igen ifrån ett normalt operativsystem. Steget där under då blir ju intelligenta mobiler och det är det allra senaste då, alltså de senaste åren. Smartphones med en skärm på 1,5 till runt 4 tum. Det är också en PC i funktionalitet men rätt så begränsad sådan och samtidigt fungerar den då som en mobil. Här tror jag att den största utvecklingen kommer att ske under de närmaste åren just på de här små datorerna för bärbara ändamål. Låt oss gå tillbaka på bild 12 till de riktigt stora maskinerna, superdatorerna. De har en mängd processorer, tusentals sådana som jobbar på parallellt och sekventiellt på olika konfigurationer. Exempel på användning då är då väderprognoser och fysiska fenomen som för till exempel att räkna luftströmmar, för att räkna banor för satelliter och rymdskyttlar. Det finns några stycken sådana maskiner per land kan man säga. USA har ett fåtal, säkert mindre än 10 stycken. Den känd sådan är ju Columbia då, som används av NASA för att just för rymdtrafiken. Vi går ner ett steg i skalan på datorer på bild 13 till mainframes, stordatorer. De hanterar stora datamängder och de gör det på ett effektivt sätt. 1991 så trodde man att det här med stordatorer, det kommer snart att dö ut. Jag menar att ha ett antal terminaler, även i och för sig att det var väldigt många terminaler, anslutna, det var inte längre så användbart. Man ville ha datorkraften ute hos användaren i klienten istället. Men faktiskt är det så att de här stordatorerna, de säljs fortfarande och man lägger ner ganska stora pengar på vidareutveckling. IBM har avsatt 9 miljarder kronor för att anpassa nya program till stordatorplattformar. Och IBMs VD, han spår en ljus framtid för stordatorer. Så att den har faktiskt fått ett uppsving igen. Och det är just på grund av deras stora möjligheter att köra stora ekonomisystem och konferenssystem och hantera databaser, det vill säga de är duktiga på att skyffla stora datamängder. Dock har fokus ändrats lite grann så att man kör ju inte programmen rätt upp och ner i stordatorn utan man har fördelat applikationen så att en del av applikationen körs ute hos klienten i klientprogramvaran då. Lite sämre är det då för minidatorerna på bild 14. De har nog faktiskt i princip tjänat ut sitt syfte. Så att minidatorer på avdelningsnivå, det ser man inte längre. Däremot så finns det fortfarande minidatorer i användning, men de används då i industriella processer för att styra maskiner. Där använder man sig fortfarande utav minidatorer. En känd minidator är då AS400 från IBM. Den hade då ett eget operativsystem och IBM har nu då portat det operativsystemet till en serverserie som de kallar för I-serien. Det vill säga den maskinen emulerar då AS400. Bild 15. Nu tar vi steget ner till servers. Jag ska inte säga att vi stegar ner, för servers kan vara ganska kraftfulla faktiskt. De kan supporta många klienter. Kända populära operativsystem för servers då? Ja, här ser man inte Windows särskilt mycket. De har en ganska liten marknadsandel, men däremot så är FreeBSD och Solaris och GNU/Linux kända operativsystem på serversidan. FreeBSD är ju en Unix-variant. Den, precis som Linux, är gratis att använda. Solaris då kommer ifrån Sun. Och Sun gör också med hårdvara, serverhårdvara. Bild 16. Ja, sådana här servermaskiner, vad kan vi ha dem till då? Jo, vi kan ju lägga upp våra webbapplikationer på den. Vi kan lägga våra specialapplikationer, databaser och använda den som webbportaler. Det kan vara fileservers, printerservers, chatservers, faxservers, mailservers, newservers, serverservice. Nej, jag skojar. Och det kan vara proxyserver. Eller en telnetserver. Eller en audio- och videoserver för musik och spel till exempel. Bild 17. Exempel på proxyservers. Ja, proxyservers kom ju till från början för att supporta användare som satt på långsamma förbindelser. Det vill säga, om man hade då ett modem anslutet till internet så la man gärna en proxy vid modemet och såg till då så att informationen fanns i proxyn, den informationen som man hade behovet av, så att man inte behövde gå ut på nätet och hämta den. Proxyn satt då i regel på gränsen mellan lokalt nätverk och internet, så att man på så vis avlastade internettrafiken. Så ökade man då på funktionaliteten i proxyn så att den även lagrade ganska stora mängder filer, webbfiler som hämtades ner normalt till de här användarna. Och så kom man på då att förutom att lagra filer så kunde man ju passa på då också filtrera innehållet så att man kunde styra användarnas användning. Så vissa typer av filer, information som man inte tyckte var behövligt på företaget kunde då filtreras bort. I regel har också proxyn tjänster då för att samla statistik på vad det är för slags innehåll som användarna går ut och hämtar eller skickar. De här proxyerna som jag har tagit upp här som exempel, det är bara ett fåtal utav alla de proxyanvändningar som är tänkbara. Reverse proxyn är den placerar man ganska nära webbservern då och den avlastar webbservern för pikar i trafiken. Då får man en bättre flöde i själva servern och kan hålla en bra support mot användaren. Split-proxyn är lite intressant på så vis att man placerar då två proxys i änden på en långsam förbindelse, en i vardera änden. Och så komprimerar man informationen som ska överföras på den här förbindelsen. Split-proxyn då, den är speciellt dedicerad för att vara duktig på att komprimera och dekomprimera data. Och på så vis så blir den totala genomsnittstiden betydligt bättre än om man har kört okomprimerat över den här långsamma förbindelsen. OpenProxy, den är intressant på så vis att det är populärt att installera den i klienter som användare kommer åt utifrån nätet. Då kan man dölja sin egen identitet nämligen. Man installerar en sån här OpenProxy och den accepterar då alla klienter som anropar den och så går den ut i sin tur och hämtar information eller lämnar information på nätet. Och där ser det då ut som att det är användaren som har den här OpenProxy installerad som är den person, det vill säga den källa som utnyttjar internet. Medan i själva verket då ligger andra klienter och använder sig utav OpenProxy. Man kan tänka sig att man använder sig av en webbproxy för att blockera sidor som man inte tycker är lämpliga att titta på. Och för att omformatera webbsidor är också en tänkbar användning för att passa mindre skärmar till exempel. PDA och smartphones till exempel. I större företag kan det tänkas att man har policy hur användare får använda information ut mot internet och då kan man ha en intercepting proxy som styr upp med regler vad som får och inte får göras på nätet. Bild 18, arbetsstationer. Ja, arbetsstationer var kända för så att de hade väldigt bra grafik och hög beräkningskapacitet. Storhetstiden var faktiskt mitten på 80-talet och det företaget som var ledande, marknadsledande då var Apollo. Det köptes upp utav HP senare och det fanns en konkurrent, framförallt en stor konkurrent i Sun. Idag så har nog arbetsstationer tjänat ut sin roll. Det är svårt att säga om en dator, en desktop ska betecknas som en arbetsstation eller en vanlig PC. Ett mycket vanligt användningsområde för arbetsstationer under 80- och 90-talet har ju varit då computer aided design, det vill säga att göra mekaniska hållfasthetsberäkningar och att göra tredimensionella grafik system. Ja, inte göra grafiksystem utan använda tredimensionella grafiksystem. Bild 19, kommunikationsprotokoll. För att kommunicera mellan datorer så behövs någon form av regler för hur datat ska se ut för att man ska kunna skicka över och förstå innehållet i andra änden. Här ser vi då OSI-modellen som är ett sånt regelverk för datakommunikation. Det består av ett antal lager där varje lager ska prata med lagret ovanför eller lagret under. Tanken är att man ska kunna byta ett sånt här lager på vilken nivå som helst. Och i det här fallet då så har vi tre datalager. Där applikationerna och presentationerna och sessionerna specificeras. Under då det så ligger själva transportlagret där man paketerar datat i segment. Ett sånt här segment då kan innehålla ett antal paket på nätverkslagret. Och de här paketen då innehåller ett antal ramar på datalängdslagret. Och ramarna i sin tur består av ett antal bitar på det fysiska lagret. Någon har skämtsamt påpekat att det borde kanske ligga två lager till ovanpå applikationslagret. Ett lager 8 och ett lager 9. Där lager 8 skulle vara ett ekonomiskt lager och lager 9 ett politiskt lager. Kul, eller hur? Bild 20. Den här bilden visar många förkortningar. Vi är inte skrämda utav det. Det är inte så farligt som det ser ut. Det den vill visa, den här bilden, den är hämtad från Wikipedia. Det den vill visa är att det finns mer än OSI-modellen. OSI-modellen kan vi anta är de två, eller den första kolumnen till vänster. Och sen har vi då ett antal andra olika specifikationer, protokollspecifikationer, där vi har för TCP/IP till exempel, vi har för SS7 som betyder signaling system nummer 7. Det är signaleringsprotokoll för kommunikation i mobilsystem. Och sen har vi den högra kolumnen som är Apple Talk för Apple-datorer. Alla de här olika protokollen har ju sina egna specifikationer och de stämmer inte alltid ihop med de här lagerbegreppen som OSI-modellen använder sig utav. Till exempel kan vi se på lager 5 och lager 4 när det gäller TCP att TCP, ja, den består egentligen av både lager 5 och lager 4. Och sen ovanpå TCP så finns det då andra protokoll för applikationen då och presentationen. Bild 21, lager 1 och 2 för några olika protokoll. Här ser ni mängder av olika beteckningar. De behöver ni inte lära er. Det är bara en kul grej att ha sett dem i alla fall. Några kanske man kan liksom nämna, och RS-232 till exempel. Det är på Apple Talk och på Miss Andres exempel. Det är faktiskt det protokoll som används på PC-datorer för sekventiell överföring. Det finns i regel en port i baksidan på ladan som heter RS-232. ATM som vi ser på lager 2, på exempel där i den kolumnen. ATM används för talöverföring mellan telefonstationer i telekommunikationssammanhang. Beteckningen 802.11, A, B, G och N. Ja, de kan man känna igen också, för det är nämligen beteckningen för trådlös överföring och används idag för det ändamålet. 802.11b jobbar med en överföringshastighet på 11 megabit per sekund och 802.11g använder 54 megabit per sekund. Bild 22, TCP/IP och applikationslagerutökningar. TCP jobbar ju på lager 4 och 5 enligt OSI-modellen och IP på lager 3. Ovanför TCP/IP så behöver vi någon form av stöd för applikationerna. Och då finns det ett antal applikationstillägg. Och de jobbar då på lager 6 och lager 7 respektive. Vi har Telnet då för att använda datorn som terminal mot en remote host. Till exempel en mainframe då. Och vi har protokoll för filöverföring, FTP. Det jobbade vi med på ITP-kursen att föra över filer till DSV. Och då använder vi i och för sig SFTP, Secure File Transfer Protocol. Vi har POP för att överföra e-post eller hämta e-post från en e-postserver. Post Office Protocol. Och vi har SMTP som står för Simple Mail Transfer Protocol. Den används för att skicka e-post mellan datorer i första hand. Så finns det ett tillägg till det protokollet som heter MIME. Multipurpose Internet Mail Extension. Och det är en utökning som gör att man får fler, större funktionalitet i protokollet. Och så har vi HTTP då för att skicka hypertext på internet. Som jobbar på lager 7. Bild 23, sammankoppling av dator i datornät. Vi har pratat om datorer, vi har pratat om protokoll. Och nu kommer vi till hur ska vi då ansluta de här burkarna rent fysiskt. Ja, vi kan ju knappast koppla ihop allihop till varandra. Det skulle bli ett herrans nätverk med kablar. Utan vi måste ha någon form av kopplingspunkter dit vi kan ansluta datorerna så att de kan kommunicera med varandra. Och då finns det ett antal sådana här olika kopplingsburkar. Och en del av dem har ni kommit i kontakt med redan på ITP. Men jag tänkte vi skulle ta och titta på dem lite mer i detalj här. Vi börjar med den som har den största funktionaliteten utav de här kopplingsburkarna och den kallas då för gateway. En sån här gateway då, den kopplar ihop olika typer av nätverk. Det är alltså en protokollöversättare. Eller man kan kalla för protokollkonverterare. Och den kan då alltså göra att man om man sitter på ett nätverk, till exempel ett Apple Talk-nätverk, så kan man då kommunicera över till ett DECnet-nätverk om man har ett sådant, eller ett TCP/IP-nätverk. Det är alltså en ganska intelligent burk och har en stor bearbetningskapacitet. Om vi tittar på nästa burk, som inte är fullt lika avancerad men ändå har rätt mycket uppgifter, och det är den som vi kallar för en router. Det är en knutpunkt då mellan ett eller flera nätverk av samma typ. Och den kan då buffertera dataflödet, ramarna så att säga, paketen, och vidarebefordrar dem då mellan nätverken. Nästa burk som inte fullt lika avancerad är en brygga. Och en sån då kopplar ihop segment på ett nätverk. Man brukar ju i regel när det stora nätverk delar upp dem i olika segment. Och de här bryggorna då ligger som kopplingspunkter mellan segmenten. Bryggorna jobbar i regel på lager 2 enligt OSI-modellen. Det som kallas för data link layer. Nästa burk i ordning då, som inte är lika avancerad som en brygga, brukar kallas för repeater. En repeater gör att man får längre räckvidd på nätverket rent fysiskt. Den förstärker signalen helt enkelt. Det är dess enda jobb egentligen. Så den jobbar alltså på ett väldigt lågt lager, på lager 1 enligt OSI-modellen. Den tar emot bitar och jag ska säga shaper eller formar till dem som får tillbaka sin ursprungliga styrka och skickar ut dem igen förstärkta då. Och så kan man då få en längre signaleringsräckvidd på så vis. Repeatrar brukar ligga i fysiska nät, i fibernät på riktigt långa avstånd. Switch kanske ni har talat om, ja. Just det, switchen finns i hemmanätverket till exempel. Den styr datatrafik här mellan olika noder i ett nätverk. Det, man kan säga att den fungerar som en brevbärare. Den delar ut posten eller datat till rätt adressat. Rätt väg så att säga. Hub. Just en sån här hub då. Det är den minst intelligenta utav kopplingsnoderna. Den jobbar då på lager 1, precis som repeatern gör. Hubben är unik på så vis att den koncentrerar trafiken. Den tar emot trafik från en dator och skickar ut trafiken till alla datorer som är kopplade till den här hubben. Det är alltså ingen brevbärarfunktion utan det är mer broadcast-funktion. Men då får noden i sig då, den mottagande noden, titta på alla de här paketen och de datapaketen känner igen tar han emot och de andra kastar han helt enkelt. Bild 24, Gateway. Ja, lite mer detalj för att ni inte ska glömma bort den här funktionaliteten som kopplingsnoderna har, så har jag tagit upp dem separat här. Gateway då, typiskt jobb, konvertera protokollstack till en annan protokollstack för ett annat nättyp. Så här exempel på mellan Apple Talk och Decknet och mellan Local Area Network och Wide Area Network. För då kan man till exempel ha i ett lokalt nätverk IPX och SPX-protokoll. Och på Wide Area Networket kan man då ha TCP-IP-protokoll. Och det här är då två olika typer av protokoll på ungefär samma protokolllager. Och då gör då Gateway det jobbet att han konverterar protokollstackarna emellan. Och förutom då protokollöversättning så gör den även adressöversättning. Den anpassar impedansen, om vi nu ska gå så långt ner och tala om detaljer. Och den anpassar hastigheten mellan näten. Det betyder att den har bufferterad funktion. Och den gör en signalöversättning naturligtvis också. Bild 25, router. 1980 så skapar man den allra första internetrouten. Tidigare så var inte något behov av att skicka information på längre sträckor än över ett nätverk. Men för att kunna koppla ihop flera nätverk så behövdes någon form av kopplingspunkt och de fick då beteckningen router. För att kunna skicka datapaket mellan nätverk så behöver routern bygga upp en routing-tabell. Och den tabellen skapas med hjälp av information som routern hämtar ifrån andra routers på nätet via ett routingprotokoll. Med hjälp av det här routingprotokollet så kan routern bilda sig en uppfattning om hur nätet ser ut utanför sitt eget nät. Och den informationen är då grunden till tabellen. Man kan skilja på två typer av routrar, dels edge-routrar som sitter ute nära klienterna och core-routers som sitter i bakgrunds- eller den kallar för backbone-nätet. Så den stora skillnaden är egentligen då att edge-routrar kommunicerar med klienter, datorer som används av oss användare och core-router kommunicerar med andra routers på nätverket. Bild 26, routing-metod. För att kunna skicka paket nu ifrån en PC till en annan PC på ett helt annat nätverk så kan det vara så att man måste passera ett antal nätverk på vägen. Och som på bilden här då så har man ett antal routrar som man också ska passera. Och i det här fallet då när jag skickar ett paket ifrån min PC så kommer den första routern att titta i sin routingtabell. Och där hittar han då destinationsadressen och den då är liktydig med en routeridentitet eller nätverksidentitet där nästa router finns. Så det den gör är att den byter ut den här routeradressen i paketet mot nästa routers adress och skickar paketet vidare. Och så travar då paketet iväg genom nätverken ner till destinationen så småningom. Det man bör komma ihåg det är att routers de jobbar på lager 3 enligt OSI-modellen. Det vill säga de tittar på nätverksadresser. Bild 27, nätverksbryggan. En brygga då till skillnad från en router jobbar på lager 2 enligt OSI-modellen. Och den distribuerar information, dataramar, mellan segment på samma nätverk. Vi ska titta på två olika tekniker för att skicka ramar mellan segment. Och vi börjar med att titta på transparent bridging. När det gäller transparent bridging så är det själva bryggan som håller reda på vart de här ramarna ska skickas när de kommer in. Om det kommer in en ram där man inte har en vidarebefordrad adress på så gör bryggan som så att den skickar ut ramen på alla sina destinationer och den destination som får svar på blir den som den kommer att fortsättningsvis skicka ramar till den destinationen på. När det gäller source route bridging på bild 28 så är det sändande noden som ansvarar för att ange vägen fram till destinationen och det är inte bryggan alltså som håller reda på det. Om det är så att den här sändande noden inte vet vägen till destinationen så får den skaffa sig en bild på det genom att skicka ut en testram. Och den här ramen som den skickar ut då, där skickar den med en räknare också som räknas ner för varje brygga som den passerar så att den inte handlar i någon slags oändlig loop ute i nätet. Source route bridging, fortsättning på den i den här bilden då på bild 29. Exakt hur det här går till är ju så att man först provar med att skicka en testram ifrån källan för att ta reda på om destinationen finns på samma segment som man själv ligger på. Om det är svaret är negativt så skickar man då en som man kallar för Explorer-ram ut emot andra segment via bryggor. Och de bryggorna i sin tur skickar ramen vidare till bryggor som ligger anslutna till samma segment som den bryggan ligger på. Och i slutändan så når man till slut destinationen och då kanske man når den flera vägar så destinationen får ett antal ramar för att från sändande noden. Den gör då som så att den svarar på samtliga ramar och avsändande noden får då bestämma sig för vilken väg den ska skicka följande dataramar då mot den destinationen. När så då sändande noden har bestämt sig för att skicka iväg sina dataramar så skickar den också med en beskrivning på hur man når till destinationen, vilka bryggor man ska passera på vägen. Nästa bild repeater. Den förstärker signaler och den ställer in frekvensen och den har gått ur fas lite grann, hamnat lite snett i frekvens. På så vis kan man då förlänga transporten för signaler så att på väldigt långa nätverk. Exempelvis på fiberoptiska kablar som går över oceanen och mellan kontinenter. Nästa bild, switchen. Den användes utav MAC-adresser då. Och det är lager 2 enligt OSI-modellen. Switchen jobbar som så att den tar emot dataramar och skickar dem vidare på den port dit destinationen är ansluten. Så den belägger inte övriga portar, vilket kan vara en fördel då. För att switchen ska kunna veta vilken port han ska skicka ut ramen på så bygger han upp switching-tabell. Nästa del, switching-metoder. Där skiljer man på store and forward, cut through-metoderna. I första fallet med store and forward så innebär att man tar emot hela ramen innan man bestämmer sig för vilken port man ska skicka den vidare på. Det innebär ju samtidigt att man bygger upp en fördröjning på distributionen. Och är dataramarna ganska stora så blir det en lång fördröjning. Nästa metod, cut through, det innebär att man skickar ramen vidare så snart man har läst av destinationsadressen. Och sen så trycker man iväg den på sin port. Men där kan man skilja på två olika metoder för cut through. Dels den som kallas för fast forward och den som kallas för fragment free. Fast forward är den som ger allra minsta fördröjning, för då skickar man iväg den exakt så fort som man kan när man har hittat destinationsadressen. I det senare fallet med fragment free switching så innebär det att man väntar så länge så att man är säker på att inte har förekommit någon kollision på nätet, det vill säga att man har mottagit en felaktig ram. Och det är ju bra om man vet att nätet är ganska överlastat, för då förekommer det ganska många kollisioner så man undviker att skicka vidare sådana felaktiga ramar. Nästa bild, multilager switch. Ja, en sån switch jobbar på ett lite högre lager också och har viss routing-funktionalitet. Och exempel på en sån switch är den man kan ha hemma. En trådlös switch till exempel i hemmanätet. Nästa bild, hubben. Den jobbar ju på det lägsta lagret då, det fysiska lagret. Och det specifika för den är att den broadcastar, den skickar ut dataramarna på, eller rättare sagt, den skickar ut databitarna på samtliga portar som där finns anslutningar på. Och då blir den anslutna noden ansvarig för att se till att han inte kolliderar med andra som använder nätet för ögonblicket. Nästa bild, computer networks, olika topologier. Ja, där kan man urskilja tre stycken typer. Stjärnnät, alla anslutna till en enda nod. Ringnät, där varje dator har en anslutning till nästa nod i ringen. Och det behöver ju inte vara en dator, utan det kan vara en printer. Och så har vi bussnät då, som hänger på samma nät alla anslutna till. Nästa bild om stjärnnät. Ja, som jag sa, det går ju igenom en central nod all trafik. Och då blir ju den väldigt känslig för hela nätet. Skulle det bli fel på den noden så är ju hela nätverket utslaget. Och man kan också säga att kapaciteten på den noden är väldigt väsentlig. För att ha en låg kapacitet så betyder att hela nätverket får en låg kapacitet. Nästa bild, stjärnnätverk. Där kan man ju använda sig av en switch som anslutningspunkt eller en hubb. Och för att ansluta till den här switchen eller hubben så kan man ju använda sig av en twisted pair som T står för i 10 base T och 100 base T och 1 gigabyte T. 10, 100 och 1 G betyder ju då, precis som man kan se då, 10 megabit, 100 megabit och 1 gigabit. Det är alltså rekommenderad hastighet på kabeln. Maxlängden på sådana här kabel är 100 meter. Sen så degraderas signalen så pass mycket så man kan inte garantera kvaliteten på den längre. Nästa bild. Stjärnnät, hubb eller switch? Ja, vilket ska man välja i det här fallet? Ja, man kan väl säga det att om man väljer en hubb som jobbar på lager 1 så jobbar den snabbt. Så för information, till exempel typ videoinformation, där fungerar den alldeles utmärkt om det är ett litet nätverk. För det får inte vara stort alltså. Så väljer man det däremot en switch så får man bättre kapacitet totalt sett i nätet och man kan ha fler datorer anslutna. För som vi kan se på högra bilden så kan man då samtidigt kommunicera mellan två datorer på olika portar och upprätthålla kommunikation mellan andra datorer på andra portar. Det klarar switchen av. För den jobbar ju då på lager 2. Nästa bild, ringnät. Ja, ringnätet ser man inte mycket av nu för tiden, men det var ganska populärt på 80-talet. Speciellt då mellan arbetsstationer. Och uppfinnaren Olof Söderholm som jobbade på IBM, han kom på det här konceptet 1960 och patenterade det 1980. Kapaciteten jämfört med stjärnät är sämre om det är många noder som hänger i ringen. Eftersom man då måste skicka datapaketen mellan varje nod för att nå destinationsnoden. Dessutom blir ju ringen ganska känslig om någon nod i ringen inte fungerar längre. Ja, då stoppar man ju all trafik i ringen. Den fungerar ju som så att man använder sig av en token. Det är en liten dataram. Och den här token då skickas då i ringen i en riktning. Och varje dator som är ansluten till den här ringen har då möjlighet att plocka upp token, behålla den och istället skicka ut data avsett för en mottagare i nätet. Och när mottagaren får den här dataramen så tar han och skickar ut en ny token istället. Det betyder helt enkelt att då är ringen ledig för annan trafik av andra datorer anslutna. Nästa bild, bussnät. Ja, det kan man säga en lite gammal teknik att lägga noderna direkt anslutna på en kabel allihop samtidigt. Det är ganska så kollisionsbenäget då. Då har man en teknik då att man upptäcker att det blir kollision så väntar man lite tag och så gör man ett nytt försök. Men även då kan det bli kollision med någon annan som försöker samtidigt. Även om man försöker välja en slumptid för försöket. Sådana här bussnät brukade då vara anslutna, jag säger brukar för det är lite historiskt, med koaxialkabel, 50 ohms kabel. Dels hade man en lilla tunna kabeln och dels hade man en liten kraftigare kabel. Och skillnaden var att man kunde ha längre nät med den kraftigare kabeln. Upp till 500 meter gick det bra att ha. Den lilla tunna klarade upp till 185 meter. Och det är egentligen det som tvåan och femman anger i beteckningen på kabeln. Och tian, när det står 10 base 10, det är alltså 10 megahertz och det är 200 meter cirka för den tunna kabeln. Det var också så att för den tjockare kabeln så använde man en speciell anslutning, en liten låda som stationen anslöts till. Och den skulle ligga på en speciell avstånd från den nästa nod som hänger på samma kabel för att förhindra reflexer på signalerna att de skulle komma tillbaka till noden. Och avståndet till nästa nod skulle då vara exakt 2,5 meter. Men faktiskt så finns då bussnät i form av trådlösa nät för att frekvensen som man använder för trådlöst nät är ju gemensam för samtliga noder som använder just det nätet. Och då blir det inte i sin natur ett bussnät. Därav kan man förstå att ett trådlöst nät, när det är många som använder samma transmissionspunkt, så blir det ganska fort överlast på frekvensen så att säga. Nästa bild, kommunikationsnätverk. Vi skiljer ju på internet och intranät. Intranät är ju företagsspecifikt. Men intranät kan också vara ganska stora nät, koncernövergripande nät. Internet däremot är ju ett publikt nät och används för alla tänkbara ändamål av olika intressenter. Till exempel elektronisk handel, e-business, business to consumer och så vidare. Intranät har ju i princip samma typ av aktiviteter fast det är internt företagsspecifikt. Det vill säga man hämtar filer, man publicerar på webben, man skickar e-post. Det kan vara intressant för ett företag att nå sina kunder och då utökar man intranätet, så kallar det för ett extranät, så att kunder och leverantörer har vissa möjligheter att göra vissa saker på samma nät som företaget hänger. Det kan också vara så att det här extranätet är implementerat på internet som ett VPN, Virtual Private Network. Nästa bild, Virtual Private Networks, det är en teknik för nätverk att överlagra eller kan man kalla det för tunnla på publika nät. Och det är de fall man har företagskontor på olika ställen i världen och det blir allt för kostsamt då att sätta upp egna nät. Då kan man använda sig av den här tekniken och den är relativt säker. Den använder en teknik som kallas för IPsec. Den här IPsec då, den jobbar på lager 3 enligt ISO-modellen. Och nu för tiden finns det faktiskt stöd för IPsec även i de brandväggar man köper för hemmabruk. Så man kan alltså sätta upp ett VPN ifrån en dator hemma mot ett företag och då är det brandväggen i företaget som blir den mottagande noden för att sätta upp den här säkra förbindelsen. Och det går till som så att programmet då i hemma, den sätter upp, anropar då brandväggen på företaget. Och brandväggen då i sin tur försöker säkerställa identiteten på noden som anropar. Det kan den göra då med till exempel med att använda nycklar eller certifikat. Och när man har säkerställt den här identiteten så kollar man i databasen då för att se om noden är behörig att gå in på intranätet. Och är den det så, ja, då får han en kanal rätt genom brandväggen. Och man kan då jobba hemma precis som man satt på företaget och jobbade på det interna nätet. Nu är det så att det här med krypteringsnycklar då är mer eller mindre tillåtet i vissa länder. Så det kan finnas exportförbud på en viss typ av kryptering. Väldigt säker kryptering brukar inte vara tillåtet i alla länder. Utan då får man anpassa sig till de lagar som gäller i just de länderna man har kontoret i. Peer-to-peer, nästa bild. Det här handlar om att kommunicera på samma nivå. Vi är alltså inte ett hierarkiskt nät med client-server-kommunikation utan det är mellan två likvärdiga noder. Och det kan vara för sådana applikationer som för fildelning och för chatt och för IP-telefoni till exempel. Nu kommer vi in på ett område som vi kan kalla för grid computing på nästa bild. Här är det frågan om en peer-to-peer-kommunikation också, men det gäller inte att byta filer utan det handlar mer om att använda lediga datorresurser på nätet. Det kan fungera som så att man har kluster av lokala och globala datorer som då i samverkan använder ledig kapacitet. Och tillämpningsområdena, det kan ju vara för väderprognoser eller göra ekonomiska analyser eller annan typ av beräkningsintensiv verksamhet eller där det är stora datamängder som ska hanteras. Ett ganska känt exempel det är när man utforskar om det finns liv i rymden. Det är ett stort projekt med många tusentals användare inblandade. För att sätta upp den här typen av grid computing så kräver det då speciell programvara. Nästa bild visar två exempel på användning av grid computing. Och i ena fallet är det då för väderprognoser och andra för att göra finansanalyser. Om vi ser på exemplet med väderprognoser då så behöver då det projektet, man kan sätta upp ett dynamiskt projekt för att hantera just det här fallet då, ett Och då behöver man då tillgång till en mjukvara för just den här analysen. Och då finns det en speciell provider kanske för det inom det här grid computing-konceptet. Till det så behöver vi tillgång då till en jättestor databas för att samla och hämta data till. Och slutligen behöver vi ordentligt med hårdvara, datorer, för att köra det här programmet på. Ett likadant projekt kan man tänka sig då för en finansanalys. Att man då också behöver speciella matematiska modeller för analysen som man då kan få hyra av en speciell provider. Och vi behöver tillgång till en databassystem i det fallet också. Och rejält med datorhårdvara då i form av ett jättekluster på nätet som vi har tillgång till för beräkningar då. Nästa bild. Nätverk av superdatorer. Är en pågående verksamhet och som i princip fungerar som verksamheten jag beskrev på föregående bild. Vi har ju dels Swedish National Infrastructure for Computing, SNIS, som har gjort ett pyramid av system med flera nivåer där man jobbar mot superdatorer i Linköping, Umeå och i Stockholm. Och sen dessutom har datorer på mer lokal nivå. Där SNIS används då för forskningsändamål. I sånt här nätverk då så kan man göra beräkningar på några timmar som förr tog flera år att genomföra. Det här svenska projektet då är då anslutet till ett nordiskt datagridnät och som också då är anslutet till ett europeiskt motsvarande gridnät. Nästa bild, Globus Alliance. Den bildades 1996 och det är den förening som stöder grid computing och utvecklar teknologin och verktygen för att använda grid computing. Syftet är då att i princip ett helt internet ska kunna gå att använda det konceptet för. Nästa bild, Globus Toolkit. Den första Toolkit-versionen kom 1998 och här har man då använt samma teknik eller samma koncept som för Linux, att det är en open source-mjukvara som vem som helst har tillgång till. Nästa bild, 30% av internet för cirka 2 år sedan. Det här har blivit en klassisk bild som man kan hämta på nätet. Den visar ungefär 700 000 nät och max 256 noder per nät. När det högra hörnet kan man se då ett nät uppförstorat med sina noder. Och där kan vi se då att det är en stjärnstruktur för noderna i nätet. Och lika så kan man ana att de här näten hänger ihop i en stjärnstruktur. De olika färgerna anger olika typer av nät och längden mellan näten är beroende på hur lång tid det tar för datapaketen att nå mellan två noder. Lite imponerande att internet har blivit så stort på relativt kort tid. Man kan ju ana då också att trafiken på internet gör att det blir vissa problem kapacitetsmässigt. Jag nämnde kapacitetsproblem och på nästa bild så kan vi se att fortsättningen på internet blir i form av ett annat nät. Man bygger alltså inte ut det befintliga internet i någon större utsträckning utan man satsar på ett helt nytt nät. Det här nätet vi ser kallas för Abilene Network och bakom Abilene Network står en förening som kallar sig för Internet 2 och den bildades 1996 och nätet var i drift ungefär 1998. På ett sånt här nät så kan man då skicka data med en fart av 10 gigabit per sekund och målet är att nå 100 gigabit per sekund. Idag så används det för forskningsändamål och av större företag. Men i framtiden kan man nog tänka sig att även privatpersoner kan få tillgång till nätet precis på samma sätt som utvecklingen har gått för internet, det vi använder idag. Det här nätet är alltså för USA, men det finns ju liknande tankar för andra världsdelar och även för Europa, även om det är än så länge på dokumentstadiet. Och det är vad vi ser på nästa bild som kallas för Next Generation Internet. Och där finns det då föreningar i många länder som jobbar på att ta fram ett sånt nät. Nästa bild, där lämnar vi hårdvaran och nätverk och tittar på mjukvara istället. När det gäller mjukvara så kan vi skilja på applikationsmjukvara och systemmjukvara. Och när i applikationsmjukvaran så är det då gruppen situationsspecifik mjukvara för kunddata, för att skicka räkningar till exempel. Och så har vi den generella mjukvaran, ordbehandlingspaket som Office-paketet då. Inom gruppen systemmjukvara så kan vi då urskilja operativsystem som Windows och Linux. Och där finns även kompilatorer för att översätta programvaran från källkod till objektkod. I den gruppen så finns även mjukvara för datakommunikation. Och naturligtvis för underhåll av system. Nästa bild, processbeskrivning. Den här beskrivningen har jag hämtat ifrån en tidigare föreläsning. Och det här är alltså de delar i processen som då konverteras eller översätts till programvara, programinstruktioner. Och som sedan exekveras i ett informationssystem. Informationssystemet använder sig av den hårdvara som jag beskrivit tidigare. Nästa bild, arbetsprocessen. Utifrån den här processbeskrivningen som kanske också är skapad med hjälp av en kravspecifikation som är skriven av de som ska använda systemet, så skapar vi ett antal programmoduler och då följer vi de programmeringsregler som gäller. Det kan också vara så att vi använder oss av ett bibliotek med färdiga programfunktioner som vi då tar in i källkoden. Eller att vi tar in det senare vid kompileringssteget, att vi länkar in färdiga kompilerade funktioner. Efter kompilering så har vi då ett antal maskininstruktioner som är utformade i binärkod. Den här koden då behöver för att kunna installeras någon form av installationsstöd. Och med hjälp av det så kan vi då installera på ett antal olika maskiner. Och i bästa fall så får det här systemet ett önskat beteende då som vi har tänkt oss som användare. Nästa bild, kompilatormjukvarupaketet. Förutom att översätta från källkod till binärkod så finns det i regel en debugger. Den används då för att lösa av programmet så att den är korrekt. Dessutom brukar det finnas en texteditor, en skräddarsydd editor som har syntaxkontroll. Och den är då integrerad med debuggen så att man i den här texteditorn kan köra debugging. Det vill säga ändra källkoden, kompilera om och köra den i debuggen igen och få utpekning i källkoden vad som händer under exekveringen. De språk vi kan tänka oss använda för att skapa ett system är ju dels de traditionella språken Fortran, COBOL, Lisp, Basic, Pascal, C. Men det kan också vara modernare varianter som C++, objektorienterat språk eller C, Hash för Windows-plattformar. Det är ett C++-språk speciellt skräddarsytt för Windows. Kan tänka sig att vi använder oss av Java Applets för att exekveras i en webbläsare. Men då behövs vi ha en Java-maskin installerad på plattformen där koden exekveras. För Windows-plattformar finns det också en Java-variant som heter J++. Att tänka på nästa bild när det gäller testning är att försöka efterlikna målmiljön så mycket som möjligt. Och att testa systemet för intensiv användning där vi vet att det används mycket och intensivt. De delarna bör man försöka testa av så gott som möjligt. Och det gör man då för att säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet i arkitekturen. Gör inte det så får man då rekommendera kraftfullare datorer eller kanske optimera mjukvaran på det ställen där den är långsam eller ändra i hela systemarkitekturen och sätta begränsningar på vad man inte får göra och vad man får göra i själva konfigurationen. Nästa bild, IT-funktioner. De grundläggande funktionerna på ett IT-system, det är ju att man ska mata in information och att man därefter flyttar information. Man sänder information och man sparar information och sen ska den hämtas upp och den ska bearbetas och presenteras. Och det är egentligen bara de funktionerna som är grundläggande i den typ av system som vi är intresserade av. För att mata in information, ja, då behöver vi någon form av tangentbord kanske, eller en scanner, eller en taligenkänningsapparatur, eller en kamera kanske, eller en videokamera. För att flytta informationen så behöver vi någon form av nätverk då. Och sen för att spara informationen så kan vi göra det kanske på en hårddisk, på en CD, på en tejp, magnettejp eller på papper. Bearbetningen, det gör vi naturligtvis i en dator. Det kommer ni ihåg från ITP. ALU:n till exempel, en typisk bearbetningsenhet. Så kommer vi till presentationen och där så kanske vi visar informationen på en skärm. Eller vi skriver ut den. Eller vi har en slags form av talsyntes som läser upp informationen. Och det kan vi göra via högtalare eller headset då naturligtvis. När det gäller systemets arkitektur på nästa bild så kan ju det byggas på flera olika sätt. Antingen gör man en homogen struktur utan några interna gränssnitt mellan modulerna eller också bygger man i lager, två, tre eller fler lagers strukturer och har bestämda gränssnitt mellan de här lagren. Nu behöver det ju nödvändigtvis inte vara så att mjukvarans uppdelning i lager eller inte lager beror på vilken hårdvara som används. Naturligtvis så kan man tänka sig att även om man har en mainframe, en dator, så kan man använda sig av en flerlagerstruktur. Men vill man köra riktigt optimal kod så då är det ju bästa att använda sig av ett enda homogen struktur, ett lager. Är det så att man ska göra en client-server-lösning, ja då måste till sin natur programmet eller systemet byggas i flera lager, åtminst då i två lager. En del som fungerar ute hos klienten och en del som fungerar på servern. Det kan ju också tänkas att den här client-server-lösningen är byggd så att man använder sig av flera olika typer av servers. Och då talar man nog om en distribuerad lösning. Till exempel kan man ju tänka sig att man har en server för databasen och en annan server för avancerad bearbetning av innehållet i databasen. När det gäller en webbaserad lösning så kan det ju vara så att man har byggt flera olika applikationer som är webbaserade och då använder man sig naturligtvis av flera olika datorer också som servrar. Och då talar man om en enlagerstruktur. Nästa bild visar just en sån här centraliserad arkitektur. Här ser vi då att till den här mainframen sitter ett antal terminaler eller PC-datorer som fungerar som terminaler för just den här applikationen. Och i mainframe-maskinen så snurrar hela applikationspaketet. Datahantering, beräkningar och interfacet för terminalen. Det vill säga interface-programvaran. Så ute vid skärmen där görs ingen hantering datamässigt. Det man kan säga om den här arkitekturen är att programavverkningen blir synnerligen effektivt. Man kan ju skräddarsydden och få den att bli så optimal som det bara kan tänkas. Och de programdelar då som är långsamma kan vi skriva om i till exempel assembler för att optimera koden och få bättre throughput i hela systemet. Nästa bild visar en decentraliserad arkitektur. Här har vi då ett nätverkskoncept där vi har ett antal terminaler ute på nätet som hänger på ett nätverk. I det här fallet så är det då ett stjärnnätverk som använder en switch. Nu sa jag terminal, men det är alltså PC-datorer det är frågan om, och applikationen den snurrar ute hos klienten. Hela applikationen används där ute. Och servern är bara till för att lagra filerna. Så det applikationen gör det är att den går och hämtar filen och laddar ner den till klienten. Och det är egentligen den enda aktiviteten som filservern är inblandad i. Ända till det är dags att spara innehållet, det bearbetade datat, för då kör man över filen tillbaka till filservern och sparar filen där. På det här sättet så får vi en ganska avancerad applikation när det gäller grafikhanteringen mot användaren. Vi får ett bra grafikinterface, vilket vi inte hade i förra fallet med centraliserade lösningen, för där är det i regel då en terminal med textinterface och mycket begränsad grafikhantering. Det här var en populär lösning i PC:ns barndom på 80- och 90-talet även en bit in. Tyvärr så blir det ganska mycket accesser över nätet när man hämtar och lämnar filer, och man kanske bara har gjort små förändringar i datat men måste ändå skicka över hela filerna. Och det gör att den här lösningen passar för små nätverk med mindre eller lika med 10 användare kan man säga i genomsnitt. Är det fler användare så blir det väldigt långsamt på nätet emot den här filservern. Men fortfarande så snurrar då applikationen mycket optimalt kan man säga, precis som i mainframe, fast den här går då på en egen klient men kan vara minst lika snabb för det. I mainframe-fallet så fick vi ju dela på programvaran med de andra terminalerna, men här har vi tillgång till programvaran helt på egen hand i PC:n. Nästa bild, client-server. Ja, i det här fallet med den här arkitekturen så har vi ett nätverk precis som på förra bilden. Men skillnaden är här att servern fungerar som en databasserver. Det vill säga vi hämtar inte hela filer utan vi hämtar bara det datat som vi är intresserade av i det ögonblicket. Och det gör vi att vi hämtar inte bara en gång utan vi kanske hämtar väldigt många gånger i en applikation. Hundratals gånger, men å andra sidan så är datamängden vi hämtar väldigt liten. Och det gör att totalt sett i nätverket så blir accesserna, trafiken mycket mindre. Vi belägger nätet mycket mindre på så vis. Fortfarande snurrar applikationen ute i klienten och vi har inte delat den på något vis, utan det kan vara en väldigt optimerad programvara som går där. I servern för databasen där går ju naturligtvis då själva databasprogramvaran, men den har ju ett specificerat gränssnitt emot våran applikation, och följer vi det så kan vi då skriva vår egen programvara precis hur vi vill, bara vi följer gränssnittet sedan emot databasprogramvaran. Det vill säga håller oss till de regler som databasprogramvaran är specificerad för. Och i princip innebär det att vi gör kanske databasanrop, SQL-anrop, och så får vi svar på det. Nackdelen med den här lösningen lite grann är att den jobbar synkront. Vi kan inte jobba synkront utan vi skickar ett anrop till databasen och sen får vi faktiskt vackert vänta på svaret från den innan vi fortsätter applikationen. Det här var en populär lösning på 90-talet i PC-LAN. Nästa bild visar en lite mer avancerad arkitektur med flera lager. I det här fallet så är det 2 lager. Här ser vi att vi har delat lite på applikationen så att en del av applikationen, den som vi kallar kanske för processmanager, går i databasmaskinen. Och i det här fallet så går databasen på 2 nivåer, så att databasen i sig som ligger närmast klienten fungerar ifrån klientens sätt som en databasserver, men i verkligheten så är den i sig en klient till en annan databasserver. Och den databasservern som ligger i botten, den ser bara databasklienten egentligen. Fast den använder sig av samma nätverk naturligtvis. Med hjälp av switchar och routrar då, så når man båda databaserna på så vis. Nu blir det plötsligt lite intressant här att dela upp applikationen i processmanager-delen så att vi har ett specificerat gränssnitt som vi kan jobba mellan databasen och applikationen på ett effektivt sätt och som gör att vi inte onödigtvis slöjar ner applikationen. Och det är just det som kallas att jobba i flera lager, att man har ett lager i en annan maskin utav applikationen. Det vill säga att applikationen är uppdelad och snurrar på olika maskiner där vissa delar snurrar i en maskin och andra delar i en annan maskin. När vi har delat upp applikationen så här så kan vi göra lite mer kraftfulla anrop till databasklienten. Vi behöver inte nöja oss med att göra SQL-anrop utan vi kan göra proceduranrop istället. Det vill säga med lite större omfattning. Och då har vi inte samma behov av att vänta på svar ifrån databasservern. Utan vi kan jobba vidare i applikationen. Och sen när den här proceduren får svar ifrån databasen i databasklienten. Och skickar tillbaka det till klienten. Då kan vi plocka upp det och plocka in det där det hör hemma så att säga. För då gör vi naturligtvis det här interfacet så intelligent och den här processmanagern i databasklienten i den maskinen, den bygger vi sån då så att den kan lagra svaret ifrån databashanteraren och skicka över den vid lämpligt tillfälle till applikationen för att ta som hand där. Med sån här lösning då så kan vi säkert supporta ungefär 100 stycken användare ute på nätet, eller så att säga i ett nätverk med 100 klienter, så kan vi ha en sån här lösning och den fungerar troligen ganska bra. Nästa bild visar en trelagerlösning och den är också ritad så att vi ser en flerlagerlösning, en multilagerlösning. Det behöver ju inte bara vara tre lager, man kan ju ha flera lager när det gäller applikationer. Så ute hos klienten så har vi bara själva användarinterfacet, det grafiska interfacet och lite intelligens som hör ihop med det. Och sen själva applikationen, själva bearbetningen sker då i en egen server i nätverket. Den applikationen kan användas av en databasserver då i bakgrunden utan att klienten, den delen, behöver bry sig egentligen. Men här blir det då ytterligare lite mer komplicerat för då måste vi införa ytterligare ett interface, det vill säga ett interface mellan ett lager till, mellan själva användarinterfacet, det vill säga användarlagret ute i klienten och mellan applikationen. Det interfacet måste vara specificerat noggrant. Likadant som vi har interfacet mellan databashanteringen och processmanagement att tänka på. Men här ser vi att processmanagement behöver inte delas på som vi gjorde i förra lösningen med två lager. Utan vi kan köra en databasserver precis renodlat och använda det gränssnittet mot applikationsservern. Antag nu att vi stoppar in en webbserver i nätverket. Ja, skälet till att vi gör det, det skulle i så fall vara det att klienten använder sig av en webbläsare. Och det här kanske det finns någon form av JavaScript som snurrar. Och det behöver då lite mera stöd från en webbserver för att få en intelligens. Och troligen så bygger vi inte in det i applikationen utan vi har ett eget lager för just webbhanteringen. Och det lägger vi då på en egen server så att vi får tänka på att vi ska ha ett gränssnitt emot webbservern också. Och det ger ju då att webbservern kan i princip jobba mot flera applikationsservrar med olika typer av applikationer för samma klient. Och naturligtvis kan flera klienter då utnyttja samma applikationsserver. Det här gör ju då att vi får en trafik i nätverket på flera nivåer. Och det man gör troligen då det är att man sätter sig ner och räknar ut hur mycket signalering och trafik det här kommer att orsaka på nätet. Och så bygger man nätet utifrån de förutsättningarna. Det kan ju vara så till exempel att webbservern inte ens ligger på samma nätverk, utan det kan vara en, nej förlåt jag menar databasservern, det kan vara en databasserver som ligger på ett helt annat nätverk, så vi får en trafik över flera nätverk kanske. Och det är inte omöjligt heller att webbservern kan också ligga på ett annat nätverk ganska långt ifrån själva klienten. En sån här lösning då kan i princip fungera för flera hundra klienter i samma nätverk om man nu vill göra det så. Och man brukar kalla då den här typen av applikationer med tre lager att man lägger ett middleware emellan databasen och klienten. Och det är ju egentligen då själva process management, själva bearbetningen som ligger där. Nästa bild är en logisk funktionell bild av webbserverlösningen då. Du har klienten som pratar med webbservern och webbservern då som filtrerar HTML-koden och skickar anrop ner till applikationslagret. Applikationslagret då i sin tur går till databasen och hämtar information. Då kommer vi slutligen till själva labben som ni ska göra. Och innan jag börjar med den så ska jag passa på att säga det att då har vi några tillfällen här på slutet sagt lager, men det är alltså skikt det handlar om. Skikt är rätta svenska översättningen utav tire. På bilderna däremot så står det skikt, men av gammal vana så har jag sagt lager i vissa fall. Den här IT-labben, ja, den har flera saker eller flera funktioner. Den är organiserad då som en arkitektur med multitier, det vill säga multiskikt. Den har två databaser. Den ena är en relationsdatabas och den andra är en XML-databas. Den har en applikationsserver som jobbar dels mot en webbserver och mot en annan webbserver. Så två stycken webbservrar är inblandade mot logikservern, det vill säga applikationsservern. Och mot de här webbservrarna så finns det då två klienter. Den ena klienten används för kunders räkning och den andra för business to business mot andra företag alltså. Slutligen finns det en klient för själva chefsapplikationen som gör databasaccesser direkt mot databaserna med hjälp av en Java-applikation som går i klienten. Nästa bild i TIA-labben igen. Där visar vi då hur den här applikationen används av kunder mot en webbsajt, mot business to business med hjälp av en webbapplikation där också. Hur chefen använder systemet. Och så finns det då en arkitektur att ta hänsyn till och databaserna förstås. Och så är den här arkitekturen dokumenterad. Och sedan slutligen ska man utföra en test enligt ett formulär. Nu får ni då jobba i grupper, men när uppgiften ska lämnas in så ska ni göra det individuellt. På den här adressen finns all information ni behöver för uppgiften, dokumentation och så vidare.